Förlåten av Agnes Lidbeck. Maria har varit på semester med sin son Dag, som är 5 år. De har hälsat på Marias mamma. Medan Maria packar upp resväskan ringer hon till sin stora syster Ellen. Ellen sitter vid sitt skrivbord. Hon sluter ögonen medan Maria pratar för att vila dem från skärmens skarpa ljus. Kaffet har kallnat i koppen. Hon gör en grimas. Hon hör Maria böja sig ner för att ladda tvättmaskinen. Hör det på andningen. Hos mormor har Dag ätit ost i förpackningar och kex i form av fiskar och Nutella till frukost. Maria har suttit på balkongen. Hon har tagit foton av horisonten, disig bakom räcket, och av saker som de gjort tillsammans, som att gå längs havet och som att äta glass framför pastellfärgade fasader. Hon har lagt upp bilderna i flödet med filter. Men hon vet att Ellen inte sett dem. Maria vet att Ellen själv inte skulle ha ringt för att fråga hur resan varit. Ellen kritiserar inte. Inte genom att säga något om vem som betalat semestern. Att mamman har gjort det. Maria hör anklagelsen ändå. När Ellen frågar hur de haft det går rösten upp i slutet av meningen. Som en formell fråga. En övertydlig fråga. En avståndsskapande fråga. Det går inte obemärkt förbi. De känner varann. Maria har väntat på sticket. Hon visste att det skulle komma. Ellen tycker inte att det är en för stark reaktion. Hon tycker inte att den är orättvis. Det är inte som att mamma går ur vägen för att få träffa mig, tänker Ellen, på det sättet som hon gör när hon betalar och bokar Marias och Dags flygbiljetter, möter upp vid bussen, har bäddat, fyllt kylskåpet. Det är inte som att du inte har råd om du skulle vilja, säger Maria när hon grälar tillbaka med Ellen i sitt huvud. Men supermysigt, säger hon till Ellen i telefon. Riktigt badväder. Maria hör att Ellen fortsätter att vara kritisk ändå. Hon hör det på Ellens kommentar. Mycket god mat, eller? När de pratat färdigt om temperaturen i Spanien. Så Maria säger att de borde åka tillsammans till pappan och hälsa på snart. Hon väntar någon sekund och säger sen att hon tror att pappan faktiskt skulle uppskatta det. Uppskatta att även Ellen kunde ta sig tid någon gång. Och Ellen säger att hon får ta det när hon är tillbaka från Bangkok. Att hon omöjligt kan hinna innan och att hon måste gå nu. Maria blir stående med telefonen i handen. Hon smäller i tvättmaskinsluckan. Det hjälper inte, så hon ringer pappan och säger att hon tänkte komma ut i eftermiddag och att hon tänkte ta med sig Dag, men att Ellen visst inte hade lust. Lust eller möjlighet, säger hon, för att vara rättvis. Ellen har tid hos sin terapeut på eftermiddagen. Även om Ellen inte går i terapi specifikt för att tala om sin familj längre, så händer det att den kommer upp. Ibland kan hon vilja berätta något som hon minns, eller som hon kommit att tänka på. Men det mesta är sagt. Idag behöver inget sägas. Ellen anser inte att hon gömmer sig. Hon har inget behov av att diskutera Maria och hennes lilla utbrott på telefon i förmiddags. Eller mammans ständiga favorisering, som ju faktiskt nästan är lustig vid det här laget, tänker Ellen. Och vad finns mer att säga om Jakob? I en privilegierad barndom utspelar sig konflikterna i vackra miljöer. Sommarhuset på ön är en sån. Det går att veckla ut som en broschyr. Sekelskifte. Snickarglädje, punschveranda, patina. Farfar den namnkunnige arkitektens funktionalistiska utbyggnad. Farmor den namnkunniga keramikerns ateljé. Sjötomten, badbryggan, den uppvuxna trädgården. I huset finns även ett badrum där Maria och Ellens halvbror Jakob tog livet av sig. I trädgården ligger boden där han hämtade repet, samt flera andra små byggnader. Den största av dessa är sjöboden. Sjöboden nere vid bryggan där man kan sova om man är tonåring eller om det är många gäster. Där det luktar kära från dörren och farmors torkade buketter hänger i taket. Där man kan sova om någon är för full, om grälet har fått konsekvenser. Det finns även ett växthus. När flickorna var små brukade de komma fram till ön om kvällen.